In this session,
under den här delen,
we return to our major topic,
så återvänder vi till huvudämnet,
the problem of evil,
ondskans problem,
which is,
som är,
if there is a God in heaven who cares for justice,
om det nu finns en Gud i himlen som bryr sig om rättvisa,
why did he not intervene to put down evil?
Varför griper han då inte in och ser till att det blir slut på det onda?
Some people of course have a very simplistic idea of what the problem is.
Vissa människor har en väldigt enkel förklaring på vad problemet egentligen är.
According to them, the way to deal with evil is as follows.
Enligt dem så är bästa sättet att ta itu med ondskans följande.
You collect all the bad people into one group.
Man samlar alla de elaka, onda människorna i en grupp.
And all the good people in another group.
Och alla de goda människorna i en annan grupp.
You take a sword and slice the heads off all those in the bad group.
Och så tar man ett svärd och skär av huvudet på alla i den onda gruppen.
So then you're left with all the good ones.
Så är bara de goda människorna kvar.
Simple, isn't it?
Visst är det enkelt.
Except.
Förutom att.
How many would you put in the bad group?
Hur många skulle du vilja sätta i den här onda gruppen?
You'd be in the good group, wouldn't you?
Vi skulle du befinna dig i den goda gruppen, eller hur?
You wouldn't?
Skulle ni inte det?
The fact is, in God's estimate, there is none that is thoroughly good.
Faktum är att så som Gud ser det, så finns det inte någon som är genomgod.
That all are so bad.
Alla är vi så onda.
That nothing could save them, save the death of Christ on a cross.
Att inget hade kunnat rädda oss förutom Jesu Kristi död på korset.
The solution to the problem of evil.
Lösningen på ondskans problem
is not simplistic.
Är inte enkel.
Secondly, there is the statement of God.
För det andra så har vi Guds uttalande.
That God is long-suffering.
Att Gud är tålmodig.
Not willing that any should perish.
Och inte villig att någon ska gå under.
And this is the reply that Peter gave.
Det är detta svar som Petrus gav.
To those in his own day that mocked the Christian message.
Till dem på hans egen tid som gjorde sig löjliga över det kristna budskapet.
And they said, where is the promise of his coming?
Och de sa, hur står det nu till med löftet om att han ska komma tillbaka?
We've heard it time and time.
Vi har hört det om och om igen.
But since the fathers fell asleep, all things continue as they did.
Men sedan våra fäder har gått hädan så fortsätter allting som vanligt.
And the promised second coming has not taken place.
Och det här löftet om att han ska komma tillbaka har inte fullföljts.
Peter answers.
Och Petrus svarar.
In two ways.
På två olika sätt.
It is not true that since the fathers fell asleep, all things have continued as they did.
Det är inte sant att sedan våra fäder gick hädan att allting har fortsatt som förut.
For among other things, there came the flood.
För bland andra saker så kom syndafloden.
I'm very interested to see that a recent book on geology by a professor of geology in Cambridge.
Och för mig är det väldigt intressant att se att en nyutkommen bok i geologi av en professor i geologi vid universitet
in Cambridge. And he is an atheist and materialistic evolutionist.
Och han är ateist och materialistisk evolutionist.
Says that the old theory of uniformitarianism.
Ja. Säger att den gamla teorin om uniformism. Yes. Unitarism tror jag man skulle översätta. Att den inte stämmer.
Mm. is not true.
Att den alltså inte stämmer, denna gamla teori.
The geological record.
Att den här geologiska räknesättet
is a witness to catastrophism.
Det vittnar hellre om att det funnits en rad med katastrofer.
Mm. And then of course there is a moral question.
Och sen finns naturligtvis en moralisk fråga.
How can you teach people morality?
Hur kan vi undervisa i moral till människor?
And what are the conditions necessary for producing moral people?
Och vad är det för villkor som måste uppfyllas om vi ska kunna få fram moraliska människor?
If the moment we sin,
om det är ögonblick som vi syndar,
God struck us down in judgment.
Om Gud då hade slagit oss med dom och dömt oss,
it could defeat the very purpose of making moral people.
Så skulle inte några fler moraliska människor kunna födas.
Take an illustration.
Jag har en illustration för det här.
Here is a piece of gold.
Här har vi ett stycke guld.
And I like gold.
Jag tycker om guld.
There's nobody about.
Finns ingen guld här någonstans? Nej.
And I could steal it.
Och det finns ingen som ser mig.
And nobody would ever know.
Jag skulle kunna stjäla det här guldstycket och ingen kommer någonsin att få veta det.
You say we'll watch him when he comes to this bit of gold.
Det är bäst att vi håller utkik och tittar efter vad godin gör när han ser guld.
Have a look at it.
Jag tittar på det.
And I leave it and go away.
Och så lämnar jag det och går med mig.
You say what a moral person that Gooding is.
Och du säger vilken moraliskt högstående människa den här Gooding är.
But not so quick.
Men var inte så snabb med att säga detta.
I happen to know that this
gold bar. Jag vet faktiskt att det här guldstycket
was wired up to a lethal dose of electricity.
Att det är förbundet med en dödlig dos elektricitet.
And the moment I touch it,
och samma ögonblick som jag rör vid guldstycket,
I should be dead.
Så faller jag ner död.
I didn't touch it.
Jag har inte rört det.
Was that because I was an exceptionally moral man?
Var det därför att jag var en sån framstående moralisk människa?
Well, of course not.
Naturligtvis inte.
And in order to make moral creatures,
för att kunna få fram människor som verkligen är högtstående moraliskt sett, har Gud gett oss den fria viljan.
And the moment we sinned, he didn't necessarily visit us with judgment.
Och i det ögonblicket som vi syndade så hemföll vi inte åt hans omedelbara dom.
You remember the story of Genesis.
Ni kommer ihåg berättelsen i första Mosebok.
God straightly forbade them.
Gud förbjöd dem verkligen klart och tydligt.
To take of the tree of life, att, the tree of the knowledge of good and evil.
Att ta från kunskapens träd på gott och ont.
And warn them of the consequences.
Han varnade dem för följderna om de gjorde det.
But he had so made human beings.
Men han hade skapat människorna på ett sådant sätt.
That if they chose to disobey him.
Att om de valde att vara olydiga mot honom,
physically they could do so.
Så kunde de göra det rent fysiskt sett.
And when they put forth their hand and took the fruit.
Och när de sträckte fram handen och tog frukten,
they could do it.
Så kunde de rent fysiskt sett göra detta.
And God didn't stop them doing it.
Och Gud hindrade dem inte från att göra detta.
Nor did they expire on the spot.
Och inte försvann de i samma ögonblick.
Oh yes, there were consequences.
Naturligtvis fanns det följder.
But you see, God is after making people moral.
Men Gud har som målsättning att människor ska bli moraliskt högstående.
That necessarily implies freedom.
Och för att kunna bli det så måste det finnas frihet.
And demands that people shall not be immediately destroyed.
Och detta kräver att människor inte förintas i samma ögonblick som de syndar.
And the next big thing we must notice.
Och det nästa stora sak som vi måste lägga märke till.
God's judgments do not necessarily lead people to repentance.
Och det är att Guds domar inte nödvändigtvis för fram människor till bot och bättring, till ånger.
The last verse of chapter 9 in the Revelation.
Sista versen i kapitel 9 i Uppenbarelseboken.
Tells us in that in spite of the terrible plagues that God put upon the world.
Berätta för oss att trots alla dessa fruktansvärda plågor som Gud lät gå ut över jorden.
People did not repent of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their
Så ångrade människorna ändå inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder.
God's judgments do not necessarily lead people to repentance.
Guds dom för inte människor automatiskt till ånger och bättring.
And now for a moment let us think of a very serious topic.
Och nu ska vi under ett ögonblick betrakta ett väldigt allvarligt ämne.
The eternal punishment.
Och det är det eviga straffet.
Of the unrepentant.
För den som inte vänder om.
People protest it isn't fair.
Människor protesterar och säger det är inte rättvist.
Granted somebody has lived for 70 years and disobeyed God.
Låt oss tänka oss att någon har levt i 70 år och varit olydig mot Gud hela tiden.
But how is it just to punish them eternally for a mere 70 years?
Men hur kan det vara rättvist att någon ska straffas i all evighet för att ha syndat i 70 år bara?
Surely that is out of proportion.
Naturligtvis är detta inte proportionerligt.
And understands the question.
Man förstår den här frågan.
But the answer is solemn.
Men svaret är allvarligt.
The lake of fire will not bring anybody to repent.
Eldsjön, eldhavet i helvetet kommer inte att föra med sig att någon ångrar sig.
They won't want to repent.
De kommer inte att vilja göra bot och bättring.
If pain
om smärta
could bring people to repentance,
kunde föra med sig att människor vänder om till Gud,
a God of love would fill us all with pain.
Så skulle kärlekens Gud se till att vi hade massor med lidande, vi alla.
Pain doesn't necessarily do that.
Det är inte säkert alls att smärtan för med sig att vi vänder om till Gud.
What will bring anybody to repentance?
Vad är det som gör att någon vänder om?
Paul states in Romans chapter 2.
Paulus han säger i Romarbrevet 2.
It is the goodness of God.
Det är Guds godhet som gör att vi vänder om.
That leads people to repentance.
Som för människor dit där de är villiga att vända om och ångra sig.
And if anybody can look into the very heart of God expressed by Christ on Calvary.
Om någon kan se rakt in i Guds hjärta så som det uttrycks av Kristus när han hänger på Golgata.
And refuse
och vägra
the love of God offered in Christ.
Att ta emot den kärlek som Gud erbjuder i Kristus.
Not all the pains of hell.
Så kommer inte helvetets alla plågor
will be able to do what the love of God in Christ couldn't.
Kunna göra det som Guds kärlek i Kristus inte gjorde i den människan.
It is a solemn subject.
Det här är ett allvarligt ämne.
But here comes the complaint.
Men nu kommer klagomålet.
The promise that God will one day deal with evil.
Det här löftet att Gud en vacker dag kommer att ta itu med ondskan.
Was given long ago.
Det här löftet gavs för länge sedan.
It hasn't happened yet.
Men ännu har vi inte sett hur det har gått i uppfyllelse.
So our Lord himself taught a parable on this very topic.
Så Herren själv gav oss en liknelse om det, kring det här ämnet.
It is recorded in Luke 18.
Och den hittar vi i Lukas 18.
It is the story of the widow and the unjust judge.
Det är den här berättelsen om änkan och den orättfärdige domaren.
So our Lord told it with his normal dramatic skill.
Så vår Herre berättade den här berättelsen med sin vanliga dramatiska skicklighet.
There was this widow, he said.
Han sa det fanns en änka.
And she came to the local judge.
Han kom till den lokala domaren.
And said, "Avenge me of my enemies."
Och han sa, ge mig rätt inför min motpart, sa hon.
You see, the local businessman had taken advantage of the fact she was a widow.
Ni förstår, de lokala affärsmännen på orten, de hade gjort bruk av detta faktum att hon var en stackars änka.
And they cheated her right and left.
Och de lurade henne både till höger och vänster.
And taken some of her property.
Och de tog en del av hennes egendom.
So she came to the judge.
Och så kom hon till domaren.
And appealed to him.
Och bad och bönföll honom.
To intervene and see that justice was done.
Att han skulle gripa in och se till att rättvisa skedde.
But he wouldn't.
Men han brydde sig inte om det.
I think he played golf with some of the businessmen.
Jag tror att han höll på att han spelade golf med några utav de här affärsmännen.
So he did nothing.
Så han brydde sig inte om det hela.
But the widow kept coming.
Men änkan hon kom tillbaka gång på gång.
Every knock on the door was the widow.
Varenda gång det knackade på dörren så var det änkan.
And at last the judge couldn't put up with the woman anymore.
Och till slut så stod inte domaren ut med henne längre.
He said she beat him in black and blue with her much coming.
Och han sa att hon förstör mig helt och hållet genom att hon aldrig låter mig vara i fred.
Don't underestimate the power of a woman, my dear sir.
Undervärdera aldrig en kvinnas makt och kraft, mina kära vänner.
So he said, I will avenge her.
Och så sa han, ja men visst, jag ska hämnas henne, jag ska vedergälla henne.
Even though he cared not for man or God.
Även om han varken brydde sig om vad människor eller Gud tyckte.
He intervened.
Så grep han in i alla fall.
And saw that justice was done.
Och så till att rättvisa skipades.
Between the woman and the businessman.
Mellan kvinnan och hennes motparter.
And shall God do less than that judge?
Kommer Gud att göra mindre än den här orättfärdige domaren?
I tell you, says Christ, he will avenge his elect that cry unto him day and night.
Nej, säger Kristus, han kommer att skaffa de rätt, sina rättfärdiga rätt som ropar till honom dag och natt.
He will take a long time to do it.
Det kommer ta lång tid att göra det.
But do it he will.
Men jag kan försäkra er om att han kommer att göra det.
And therefore you are to pray, says Christ.
Och därför säger Kristus, ska ni bedja.
And not stop praying.
Och inte sluta upp med att bedja.
Why must we keep praying about it?
Varför måste vi fortsätta att be om det?
Well, what do you think of God and his character?
Vad tror du? Hur ser du på Gud och hans karaktär?
Is he less just than that unjust judge?
Är han mindre rättfärdig, rättvis än den här orättvise domaren?
Or is his character such that he will see that justice is done?
Eller har han sådana karaktärsegenskaper att han verkligen kommer att se till att rättvisa skipas till slut?
Whether we keep praying or not, you see,
antingen om vi nu fortsätter be eller inte beror på
on our faith in God's character.
Beror på vår tro, vår förtröstan till Guds karaktär.
So we must always pray and not fail.
Därför måste vi alltid fortsätta be och inte ge upp och inte förtröttas.
Our prayers are not lost.
Våra böner går inte förlorade.
They are gathered up as we found at the beginning of chapter 8 of the Revelation.
Utan de samlas ihop som vi upptäckte i början av kapitel 8 i Uppenbarelseboken.
And one day shall become effective before God.
Och en dag så kommer de att vara fulla av verkan inför Gud.
And God will arise.
Och Gud
to do justice.
Ska resa sig upp för att utföra rättvisa.
And then there's a question of me.
Och sen har vi den här frågan, hur står du till med mig idag?
You may not think I am very important.
Ni kanske inte tycker att jag är speciellt viktig.
I have my own opinion on the topic.
Jo, jag har mina egna åsikter om detta ämne.
I'm glad the Lord didn't come in 1066.
Jag är glad för att den Herren kom in
1066. The date 1066.
År 1066.
Yeah. That's when the wicked French invaded England.
För det var när de onda fransmännen invaderade England.
But you see, I hadn't then been born.
För då var jag, hade ju inte jag fötts ännu.
I'm glad God waited.
Jag är så glad för att Gud väntade.
To my generation.
Till min generation.
And gave me the chance.
Och gav mig chansen.
To know his son.
Att lära känna hans son.
And be saved eternally.
Och för evigt bli frälst.
God who gave his son to die on the cross for sinners.
Den Gud som gav sin son för att han skulle dö på korset för syndare.
Will save as many sinners as he possibly can.
Kommer att frälsa så många syndare som han bara kan.
In the chapters as they develop in this section of the Revelation.
När nu kapitlerna utvecklas i den här delen av Uppenbarelseboken.
We have a description of God's final witness to the world.
Så har vi en beskrivning av Guds slutgiltiga vittne inför världen.
For the coming of Christ.
Innan Kristus kommer.
The description is given in chapter 11.
Och det hittar vi i kapitel 11.
When in metaphorical language,
då vi också på ett metaforiskt bildligt språk.
God has someone measure the temple of God.
Låter Gud någon stå upp och mäta Guds tempel.
And the altar and them that worship therein.
Och altaret och de som tillber där inne.
They are told to leave out the court which is outside the temple.
Men de skulle utelämna templets yttre gård.
And not to measure it.
Och inte mäta den.
For it has been given unto the nation.
För den har blivit given åt hedningarna.
And the holy city they shall tread underfoot 42 months.
Och den heliga stad som de ska trampa under fötterna i 42 månader.
The city concerned.
Staden i fråga.
Is further described in verse 8.
Beskrivs närmare i vers 8.
It is that great city.
Det är den här stora staden.
Which spiritually is called Sodom and Egypt.
Som på andligt språk kallas för Sodom och Egypten.
Where also their Lord was crucified.
Den stad där deras herre också blev korsfäst.
Many interpretations of this passage are given.
Det har funnits många uttydningar och tolkningar av det här bibelavsnittet.
With my simple mind,
men
I
eftersom
take
jag
the direct meaning of the verse.
Har ett enkelt sätt att resonera på, så tar jag den bokstavliga betydelsen av den här versen.
The city is that city where our Lord was crucified.
Den stad är den stad där vår Herre blev korsfäst.
And he told us before he left.
Och han berättade för oss innan han for tillbaka till himlen.
That Jerusalem should eventually be downtrodden by the Gentiles.
Att Jerusalem så småningom skulle trampas ner av hedningarna.
Until the times of the Gentiles should be fulfilled.
Tills hedningarnas tid var ute.
And they shall be fulfilled at his second coming.
Och den kommer att vara ute när Kristus kommer tillbaka för andra gången.
So here in metaphorical language.
Så här har vi på detta bildspråk.
The city itself outside the temple den här is trodden down by the Gentiles.
Staden utanför templet som trampas ner av hedningarna.
And in that time.
Och på den tiden.
God shall stage a miraculous testimony.
Så kommer Gud att framföra och visa upp ett fantastiskt vittnesbörd.
It will be the time when the man of sin.
Det kommer att vara den tiden när det kommer att vara på den tiden när syndens människa
virtually rules the world.
Faktiskt regerar hela världen.
And demands that all shall worship him.
Och kräver att alla tillbeder honom.
The man of sin.
Synden.
Fights against these two witnesses.
Syndens människa kämpar mot dessa två vittnen som de kallas.
But God empowers those two witnesses.
Men Gud ger kraft och makt åt de här två vittnena.
With miraculous power.
Han ger dem underverk.
Self-evidently miraculous power.
Såna helt klara och tydliga underverk som alla kan se.
So that if anyone tries to harm them.
Så att om någon försöker skada dem.
Fire proceeds out of their mouth and devoureth their enemy.
Så går det ut eld genom deras munnar och förtär fienden.
And for a while the beast, the man of sin, is kept at bay.
Och under ett kort tag så hålls den här syndens människa stången.
But then in God's appointed time.
Men i Guds tid är inne.
The beast will be allowed to destroy those two witnesses.
Så kommer vilddjuret att få tillåtelse att förstöra dessa två vittnen.
And their dead bodies will lie in the street.
Och deras döda kroppar kommer att ligga på gatan.
And the beast will say.
Och vilddjuret kommer att säga.
Now you have the final proof.
Nu har ni det slutgiltiga beviset.
You thought that their power was supernatural, didn't you?
Ni trodde att de hade övernaturlig makt och kraft, eller hur?
And they came from some god in heaven.
Och att de har kommit ner från någon gud i himlen.
Now you see the fact.
Men nu ser ni faktum.
It wasn't supernatural.
Det var inte övernaturligt.
And there's no god in heaven.
Och det finns ingen gud i himlen.
And I have proved it finally.
Och nu har jag äntligen kunnat bevisa att det finns ingen gud i himlen.
What do you suppose the worldwide reaction will be?
Vad tror ni då den världsvida reaktionen kommer att bli?
We are told.
Det berättas för oss.
That the world will go mad with delight.
Att världen kommer bli vild av förtjusning.
It'll be like a veritable Christmas time.
Det kommer bli som en stor julafton.
Delighted to know it has been proved at last that there is no God.
Överförtjusta över att det äntligen har bevisats att det finns ingen Gud.
And they shall send presents to one another.
Och de kommer att skicka gåvor till varandra.
And after 3 days.
Men efter 3 dagar.
The bodies of the two witnesses are raised from the dead and taken up into heaven.
Så reser Gud upp de här kropparna från de döda vittnena och tar upp dem till himlen.
Why will God allow that?
Varför tillåter Gud detta?
Because God is no tyrant.
Därför att Gud inte är någon tyrann.
Multitudes of people sit on the fence, don't they?
Sit on the fence.
Oh, sorry. They don't commit themselves one way or the other.
Många människor befinner sig någonstans mitt emellan. De vill inte överlåta sig åt den ena eller andra saken.
And they'll tell, I am an agnostic.
De säger, ja, jag är agnostiker.
You say, what kind of an agnostic?
Och du säger, vad är du för slags agnostiker?
Are you an agnostic that says you just don't know the truth whether there's a god or not?
Jag är den här typen av agnostiker som säger man kan inte veta om det finns någon gud eller inte.
And if they say yes?
Och om de då säger ja, en sån är jag.
Well, your trouble can soon be solved, madam.
Då kan du säga du kommer snart få ditt problem löst, madam.
Because Christ can show you that there is a god.
För Kristus kommer att visa dig att det finns en gud.
This is what you have to do.
Så här måste du göra.
Read this, what he says.
Läs vad han säger.
Nej. Oh. You like being an agnostic?
Tycker du om att vara agnostiker?
Or are you the kind of agnostic that says?
Eller är du en sån här agnostiker som säger?
That no one can possibly know that there's a god.
Att ingen kan möjligtvis veta om det finns en gud eller inte.
Lots of people don't want to decide, do they?
Det finns väldigt många människor som inte vill, de vill inte veta.
It's more convenient not to know.
För det är mycket lättare att inte veta.
But people will not get away with that forever.
Men det här kommer människor inte att kunna stå, de kommer inte att get away with. Komma undan med i all evighet.
For God will judge the secrets of men.
För Gud kommer att döma människornas hemligheter, hemliga tankar.
Before the final judgment of Christ's coming occurs.
Innan Guds slutgiltiga dom sker genom att Kristus kommer tillbaka.
God will show people what's in their hearts.
Så kommer Gud att visa människor vad som finns i deras hjärtan.
If it could be proved tomorrow that there's no God.
Om det kunde bevisas imorgon att det inte finns någon gud.
How would you feel about it?
Hur skulle du då känna dig? Hur skulle du må av det?
Would you be heartbroken?
Skulle du känna att hjärtat hade verkligen krossats?
Or would you sigh a sigh of relief?
Eller skulle du dra en lättnadens suck?
Oh,
thank God, didn't you? Oh, thank God, that it finds.
Well, thank something rather.
Tack, något måste jag tacka för att inte Gud finns, men.
Ah, what a relief!
Vilken lättnad!
And the end of all those religious disputes and things.
Nu är det äntligen slut på alla dessa hemska religiösa diskussioner.
God knows people's hearts.
Gud känner människors hjärtan.
Already.
Redan.
But before Christ exercises the judgments of God.
Och innan Gud Kristus kommer att utföra Guds domar.
God will demonstrate to people what their hearts truly
are. Att visa människor hur det egentligen ser ut i deras hjärtan.
That time of trouble.
Den här fruktansvärda vedermödstiden.
When it will look to the world as if it has been finally proved that there is no God.
När det kommer att se ut i världen som om man äntligen har bevisat att det finns ingen gud.
Will be a tremendous test of faith.
Kommer bli en fruktansvärt svår prövningstid för tron.
For those believers who will live at that time.
För det troende som de då fortfarande är vid liv. Som lever då.
But in chapter 10 of the Revelation.
Men i kapitel 10 i Uppenbarelseboken.
Encouragement is given.
Så får man uppmuntran.
To John and through him to the people of God.
Det är Johannes som blir uppmuntrad och genom honom också Guds folk.
To prepare them.
Att de ska förbereda sig.
For that time of hideous persecution.
Som en förberedelse för den här tiden som kommer med fruktansvärd förföljelse.
We may feel that we shall not be allowed to be here during that time.
Vi kanske känner att vi kommer inte att vara med under den tiden.
But we should remember.
Men vi bör komma ihåg.
That many of our dear believers, fellow believers.
Många utav våra kära medtroende.
Are already being persecuted.
Redan förföljs.
I ask myself often.
Jag ställer ofta mig själv frågan.
Would I ever have become a Christian?
Skulle jag någonsin ha blivit kristen?
If I had known that the moment my parents knew I had become a Christian.
Om jag hade vetat att i samma ögonblick som mina föräldrar fick reda på att jag hade blivit kristen.
They would poison me.
Att de skulle förgifta mig då.
How easy we have things, don't we?
Hur lätt är det inte för oss, eller hur?
And in our own generation, how many thousands have stood for Christ and perished under this form or the other form of persecution.
Hur många finns det inte bara i vår generation som har dödats av förföljelse?
Do you suppose they haven't prayed in their hearts?
Tror ni inte att de har bett i sina hjärtan?
During years.
I åratal.
In the concentration camps.
När de befann sig i koncentrationsläger.
And the gulag.
Eller gulagen.
Oh Lord.
Oh Herre.
How long?
Hur länge?
Where shall we find courage? Should we be required?
Var kommer vi att hitta det mod som behövs om vi kommer i såna situationer?
And not merely to face persecution.
Inte bara att härda ut i förföljelse.
But what happens if 10 years down from now?
Men vad sker om 10 års tid från och med nu?
The British government forbids you to preach in public that Jesus is the only way to God.
Om den brittiska regeringen förbjuder oss att predika att Jesus Kristus är Guds son offentligt.
Shall we compromise?
Tänker vi, kommer vi att gå in på kompromisser då?
And shut our mouths?
Och stänga munnen?
Well, may we find courage?
Må Gud ge oss mod. Var kommer vi att hitta mod?
In Revelation chapter 10.
I Uppenbarelseboken kapitel 10.
John sees a vision.
Ser Johannes en vision.
Of a strong angel that came down from heaven arrayed in a cloud.
Av en stark ängel som kom ner från himlen i ett moln.
The rainbow was upon his head.
Han hade regnbågen på sitt huvud.
And his face was as the sun.
Where is this?
Chapter 10.
Chapter 10, okay. Mm. Och hans ansikte såg ut som solen.
And his feet as pillars of fire.
Och hans ben som pelare av eld.
And he had in his right hand a little book.
I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad.
And he set his right foot upon the sea and his left upon the earth.
Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden.
Verse 5, and the angel which I saw standing upon the sea and upon the earth.
Och ängeln, vers 5, och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden.
Lifted up his right hand to heaven.
Lyfte sin högra hand mot himlen.
And he swore by him that liveth forever and ever.
Och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter.
Who created the heaven and the things that are therein.
Och som har skapat himlen och vad som finns i den.
And the earth and the things that are therein.
Jorden och vad som finns på den.
And the sea and the things that are therein.
Och havet och vad som finns i det.
That there should be delay no longer.
Tiden är ute.
Some translations have it that there shall be time no longer.
I en del översättningar står det att det inte finns någon tid mera som det gör i våran.
No, it doesn't mean that.
Men det betyder inte det.
There shall be delay no longer.
Utan det betyder att tiden kommer inte längre att fördröjas.
The time therefore is now imminent.
Utan nu är tiden inne.
When God shall rise up and deal with Eden.
När Gud kommer resa på sig och ta itu med det onda.
Until then, John must learn to persevere.
Och till dess måste Johannes lära sig att härda ut.
With what encouragement?
Vilken uppmuntran.
Oh, he caught sight of this vision.
Och vilken uppmuntran det var när han såg den här visionen.
I know the commentators differ.
Jag vet att bibelutläggarna har olika åsikter om det här.
As to who this great angel was.
Vem den här stora ängeln var.
If you must believe it's an angel.
Om du måste tro att det är en ängel.
Well, carry on believing it.
Så får du väl fortsätta tro det.
I think personally.
Men personligen tror jag.
It is a vision of the Son of God.
Att det är en bild på Guds son.
Oh, look at his face.
Titta på hans ansikte.
Look at his head with the rainbow of God's mercy surrounding it.
Titta på hans huvud som har regnbågen som talar om Guds barmhärtighet runt
Look
sig.
Look at his stance. He's standing.
Titta hur han står.
One foot on land and one foot on sea.
En fot på land och en fot på havet.
Claiming proprietorship of both.
Och gör rättmätig äganderätt på båda, både havet och landet.
He owns it because he made it.
Han äger det för han har gjort det.
It was made for him.
Och det har skapats till honom.
And I have redemption through his blood.
Och jag får förlåtelsen för mina synder och frälsning genom hans blod.
Even the forgiveness of sins.
Förlåtelsen för mina synder.
And who is he?
Vem är han?
He is the firstborn of all creation, says Paul.
Han är den förstfödde av allt skapat, säger Paulus.
The image of the unseen God.
Den osynliga Gudens avbild.
And all things were made through him.
Och allt har skapats genom honom.
And for him.
Och till honom.
And in him the whole universe stands together.
Och i honom finns hela, genom honom upprätthålles hela universum.
What is the final force that keeps our universe together?
Vad är den här slutgiltiga kraften som håller samman vårt universum?
Last week I was in Kiev.
Förra veckan så var jag i Kiev.
There I met a Christian man.
Och där träffade jag en kristen man.
Converted about 8 years ago.
Som vände om till Gud för ungefär 8 år sedan.
And he is a physicist.
Och han är fysiker.
And he graciously sat down beside me.
Och han var så snäll och satte sig bredvid mig.
And tried to explain to me.
Och försökte förklara för mig.
What the topic of research, his research was.
Vad det var för ämne, vad det var som han höll på att studera.
Now he says, you should get hold of this.
Han sa, lägg märke till det här.
There is a vast amount of dark matter in the universe.
Det finns massor med mörk materia i universum.
I said, it's marvelous.
Oh, jag sa, vad underbart.
What's it made of?
Vad utgörs det av?
He said, we don't know.
Så det vet vi inte.
That was a comfort.
Det var ju en tröst.
That an advanced physicist should share my ignorance, I mean.
Ja, det känns väldigt tröstande att en sån här duktig fysiker delade min brist på kunskap.
But we're finding out, you see.
Men han sa, vi håller på att upptäcka.
I said, do I get the right impression?
Och jag sa, får jag nu rätt intryck?
That according to the older theories, our universe is spreading out.
Enligt de gamla teorierna så håller vårt universum på att expandera.
Yes, he said that is the older view.
Och han sa det var så man brukade se på det.
But we can now see that there is this mysterious dark matter that sort of keeps it from expanding, you know, too fast and too much.
Men nu kan vi se att det finns den här mörka materian som gör att universum inte kan expandera för långt eller för mycket.
So I inquired what he had to do to find out.
Så jag frågade honom, vad måste du göra för att upptäcka vad det är?
He is a practical physicist.
Och han är en praktiserande fysiker.
Doing experiments.
Som gör experiment.
And then he says the mathematicians will get working on it.
Och han sa, vi sätter matematikerna, de får jobba med det.
I said and I meant it, what tremendous fun it is.
Och jag sa, jag menade, vad jätteroligt det är.
Some Tuesdays and some Thursdays every week I wish I had been a physicist.
Vissa tisdagar och vissa torsdagar varje vecka så önskar jag att jag hade varit fysiker.
I still don't know what dark matter is.
Jag vet fortfarande inte vad den här mörka massan är för något.
Or what effect it has upon the universe.
Eller vilken effekt det har på universum.
I know what lies behind it.
Men jag vet vad som ligger bakom.
The one through whom I have forgiveness of my personal sin.
Den genom vilken jag har förlåtelse för mina personliga synder.
Do you know who he is?
Vet du vem han är?
Would you believe it if I told you?
Skulle du tro det om jag sa det?
He's the one in whom the whole universe hangs together.
Han är den genom vilken hela universum hålls samman.
You say to me, do you mean that he died for you?
Och du säger till mig, menar du att han dog för dig?
I find it difficult on times to take it in.
Nu och då så är det svårt för mig att verkligen kunna ta in detta faktum.
That's true.
Men det är ändå sant.
See him plant his foot, one on the land and one on the sea.
Se honom sätta sin ena fot på land och den andra på havet.
And he cried with a loud voice.
Och han ropade med hög röst.
He had a book in his hand.
Han hade en bok i sin hand.
And he lifted up his right hand.
Och han höjde sin högra hand.
And swore by him that made heaven and earth.
Och svor vid honom som har gjort himlen och jorden.
There should no longer be delay.
Och sa att nu kommer det inte dröja längre.
But soon,
utan snart
God would intervene,
kommer Gud att gripa in
and put down evil.
Och kommer att göra slut på ondskan.
He stands this moment in our midst.
Och just nu så står han här mitt ibland oss.
He offers us two things.
Och han erbjuder oss två saker.
He stretches out his left hand to you and he has a book in it.
Han sträcker ut sin vänstra hand mot dig och i den har han en bok.
If we will be wise,
om vi är visa,
and strengthen to endure whatever God may call us to endure.
Och hämtar styrka för att härda ut med vad än Gud vill att vi ska härda ut med.
We must take that book.
Då måste vi ta denna bok.
Oh, my dear young folks.
Och mina kära unga människor.
Give the best you can give to your studies.
Ge er allra bästa tid till att studera.
To your physics and your chemistry.
Studera fysik och kemi.
To your banking and business studies.
Studera bankväsen och affärsverksamhet.
Shall we treat less seriously the book that Christ offers us?
Vi ger vår bästa tid till allt detta, men ska vi då behandla detta med mindre allvar, med mindre hängivenhet som Gud ger oss i sitt ord?
And we have his oath.
Och vi, han har svurit på. Han har gett oss sin ed.
All the wonder of it.
Och hur underbart är det inte?
But God willing to show to the heirs of his promise.
Att Gud är villig att visa dem som ska ärva hans löfte.
Unchangeability of his purpose.
Att hans målsättning, hans ändamål aldrig kan förändras.
Since he could not swear by anyone greater.
Eftersom han inte kunde svära vid någon som var större.
Swear by himself.
Så svor han vid sig själv.
That by two unchangeable things.
Så att genom dessa två oföränderliga ting.
God's word written.
Guds ord som har skrivits.
And God's oath.
Och Guds ed som han har gett oss.
We might have strong consolation.
Att vi därigenom kan ha detta starka förtroende.
Who have fled for refuge. Who have fled for refuge.
Vi som har flytt till honom för att få skydd.
To take hold of the hope.
Att vi griper tag om det hopp som han har satt framför oss.
For yet a little while.
För det dröjer bara lite tid till.
And that is true of us.
Och detta är sant när det gäller oss.
Let alone those who shall live nearer the Lord's coming than we do.
Och ännu mera dem som kommer att leva ännu närmare Herrens tillkommelse.
But yet a little while.
Att det är bara en liten tid kvar.
And he that will come shall come.
Som tänker komma, han kommer att komma.
And will not delay.
Han kommer inte att dröja.
So finally we permit ourselves.
Så nu till slut så tillåter vi oss själva.
To hear the wonderful description.
Att höra den underbara beskrivning.
Of what will happen when the Lord Jesus returns.
Och vad som kommer att hända när vår Herre Jesus kommer tillbaka.
Let us read chapter 11.
Vi läser kapitel 11.
The verses 15 through to 18 inclusive.
Vers 15 till och med 18. Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i himlen starka röster som sade: Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans mode, och han ska vara konung i evigheternas evigheter. Och de 24 äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sade: Vi tackar dig, Herre Gud, du allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung. Folken vredgades och din vredes dag har kommit. Tiden när de döda ska dömas och när du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du ska fördärva dem som fördärvar jorden.
From that wonderful description.
Utifrån denna underbara beskrivning.
Let me take one item.
Så vill jag ta ett ämne.
At that time God shall give his reward.
Vid det här tillfället så kommer Gud att dela ut sin lön.
To his servants the prophets.
Till sina tjänare profeterna.
To the saints.
Till de heliga.
And to those that fear God's name.
Och till dem som fruktar Guds namn.
Both small and
både små och stora.
This will be the time of reward.
Det här kommer bli avlöningsdagen.
We shall reign with him.
Och vi kommer att regera tillsammans med honom.
If we suffer with him.
Om vi har lidit tillsammans med honom.
I have friends who tell me.
Jag har vänner som berättar för mig.
They don't need the promise of a reward.
Att de behöver inte ha några löften om att de ska få belöning.
They're prepared to serve Christ out of the love of their hearts.
Är beredda att tjäna Kristus bara för att de älskar honom.
They must be super duper spiritual giants.
Oj, vilka super duper andliga giganter de är. Mm-hmm.
I'm glad the Lord didn't provide merely for such spiritual giants.
Och jag är så jätteglad att Gud inte bara vill ha såna här superduper giganter i sitt rike.
But took notice of people like me.
Utan han har också lagt märke till och bryr sig om människor som mig.
And I got such a wavering mind and heart.
En sån här som vacklar fram och tillbaka i hjärtat och tankarna.
I need something to keep the compass of my ambition true.
Jag behöver någonting som en utmaning för mig som gör att jag har min målsättning klar.
And it's the Lord himself, I notice.
Och det är Herren själv, lägger jag märke till.
Who holds out reward.
Som kommer att dela ut den här belöningen.
And I mark how the hope of reward.
Och jag lägger märke till hur hoppet om den här lönen.
Strengthened the great apostle Paul.
Den stärkte den stora aposteln Paulus.
For he wrote his second letter to Timothy.
För han skrev sitt andra brev till Timoteus.
When he was about to be executed by Nero.
När han snart skulle avrättas av Nero.
After all his valiant labors for the Lord.
Efter sina stora hjältedåd för Herren.
He was to be ignominiously executed.
Så skulle han snart förintas av Nero.
And he says to Timothy.
Och han säger till Timoteus.
2 Timothy chapter 4.
I andra Timoteus brev kapitel 4.
Verses 6, 7 and 8.
Vers 6, 7 och 8. Själv offras jag redan som ett krigsoffer och tiden för mitt uppbrott inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst.
Yes.
Ja.
And we notice his phrase.
Och vi lägger märke till den här meningen.
Yes, he has fought the good fight.
Ja, jag har kämpat den goda kampen.
He has persisted in running the course.
Jag har fullbordat loppet.
He has kept the faith.
Han har bevarat tron.
Marvelous achievements.
Och det är verkligen, han har verkligen uppnått fantastiska ting.
He indicates the reward.
Och nu talar han om lönen.
And how his heart is fixed on it.
Och hur han har sitt hjärta inställt på den här lönen.
It's the Lord that shall give it.
Det är Herren själv som kommer att ge den.
But to whom?
Till vem?
And there comes the phrase.
Och här kommer den här satsen.
Not to me only.
Inte bara åt mig.
But to those that have loved his appearance.
Utan åt alla som älskar, som har älskat hans återkomst.
That's where their hearts were.
Det är där de hade sina hjärtan.
Christ is coming.
Kristus kommer.
The Christ who died in shame upon a cross for us.
Den Kristus som dog en skamfull död på korset för oss.
He is coming again.
Han kommer tillbaka.
And what it will be.
Och hur kommer det bli?
To see him glorified.
Att se honom förhärligad.
And manifest to the world.
Och hela världen kommer att se honom.
As God's dear son.
Som Guds älskade son.
Paul loved it.
Paulus, han älskade tanken på detta.
And within weeks of his execution.
Och bara veckor innan han skulle avrättas.
His heart was filled with it.
Så var hjärtat fullt av det här.
As it had been since his conversion.
Precis på samma sätt som det hade varit ända sedan han vände om till Gud.
How will you account for his prodigious efforts in evangelization?
Hur tror ni han hade klarat av att utföra alla dessa fantastiska gärningar när han evangeliserade?
And in his care for the church.
Och när han tog hand om och sörjde för kyrkorna, för församlingarna.
Here is his secret.
Här har vi hemligheten.
He loved the Lord's appearance.
Han älskade Herrens tillkomst.
And may God's Holy Spirit.
Och må Guds heliga ande.
Use our time together in this camp.
Använda vår tid tillsammans här på lägret.
To stoke up the flames of our hearts' love and faithfulness to the Savior.
För att blåsa liv i den här flamman som vår kärlek till vår Herre och Frälsare utgör.
Who died for us.
Som dog för oss.
In shame.
En skamfull död.
And public dishonor.
Och en offentlig ärekränkning.
And is coming soon.
Och han kommer snart.
To be glorified.
För att förhärligas.
In his saints.
I sina heliga.
So may God bless our study.
Må Gud välsigna sitt ord.